Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Och det är jag så stolt över eftersom mindfulness och meditation ligger mig så varmt om hjärtat. Vilket många av er redan vet. Att vara närvarande i vardagen för att kunna hantera stress och oro, det är inte alltid så lätt. Då kan man ha mindfulness-appen nära till hands för att hjälpa dig när du behöver. För mig kan det vara så till exempel när det gäller sömnen att vissa dagar då är det riktigt svårt att komma till ro, framförallt när det är mycket med jobbet. Då brukar jag använda mindfulness-appen och avsluta dagen med en avslappningsövning för att sänka stressnivån. Det gör det så mycket lättare för mig att somna sen. Oavsett om du kämpar med sömnlöshet, stress eller bara behöver en stund för dig själv så har mindfulness-appen verktygen för att hjälpa dig att slappna av och sova bättre. Appen är utformad för att passa in i din livsstil med korta övningar som passar även de hektiska schemana. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där. Välkomna till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap och erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Tack för att du är med och lyssnar. Veckans gäst är artisten Tess Merkel som också är nära vän till mig. Tess är en person som jag inspireras otroligt mycket av. Hon har en enorm drivkraft och energi oavsett om det är som artist eller som vän. Det händer saker hela tiden. Tess har en lång karriär i diskogruppen Alcazar. Men karriären började redan på scenerna hemma i Nyköping som ung för att sedan ta sig till Stockholm och kliva in på Wallmans salonger. Idag hör vi henne som programledare i radion Star FM och om någon vecka då tar hon plats på Melodifestivalscenen igen och nu som soloartist. Hon har tidigare medverkat i Melodifestivalen runt 15 gånger. Och det om man räknar in då att hon också har körat, producerat artistnummer och varit med i mellanakter. Med Alcazar har hon deltagit 5 gånger. Jag är nyfiken på hur det kommer sig att hon började på scenen. Och vad som driver henne då hon har en förmåga att lita på sin egen känsla i det hon gör utan att påverkas av andra. Och hur får hon ihop livet? Radio, ensamstående med tonårsbarn, möter utmaningar och hon vågar känna smärta och leda sig igenom tuffa perioder. Dessutom alltid med ett lugn och att allt löser sig. Så, välkommen Tess.
Tack Kristin.
Nu ska jag ställa in min mikrofon här. Vad härligt att ha dig här.
Det är så spännande att vara här. Och det har gått så fort med din podd. Jag förstår ingenting.
Ja, det har blivit några avsnitt nu.
Ja. Och bra går det också.
Ja, jätteroligt. Ja, det är fantastiskt roligt. Jag älskar att göra det. Det är så roligt att du tog en klunk kaffe nu precis. Och kaffe, det gillar du.
Jag älskar kaffe. Alldeles för mycket kaffe.
Ja, det är lite roligt för jag brukar alltid då fika med gästerna efteråt. Mm. Och så brukar de ta med sig en kopp kaffe. Men nu har jag faktiskt tagit med mig en termos idag.
Ja, du känner mig.
Termosen står här ifall du vill fira på kaffet. Och råfotbollen har redan käkat.
Du, jag hade ju frukost. Du sa så här, vilken fika vill du ha? Nej, jag ska ta en fika. Så bara slurp. Så ja,
toppen. Då har du energi.
Ja.
Ja. Du, det är snart dags. Melodifestivalen igen.
Ja.
Alltså, det har varit bråda dagar de här senaste månaderna, måste man säga ändå. Mm. Berätta, det har ju inte bara varit planeringen för Melodifestivalen. Du har även radion, programledare i Star FM. Och sen så har du flyttat.
Flyttat till ny bostad, kartonger, bygga om. Nej, men det är mycket, mycket, mycket förändringar just nu.
Mm.
Och det känns som det är ett skifte liksom, i hela alltet på något sätt. Och då blir det rätt rörigt i huvudet. Ibland känner jag bara att jag springer överallt och inte riktigt... Ja, du vet, man springer dit och så hittar man ingen parkering och sådär. Så jag måste bara andas lite, känner jag.
Men du är lite bra, du är ganska bra på det, att just kombinera springet och ändå stanna upp när du stannar.
Mm, det är jag. Och jag hittar mina pauser om jag känner att nu springer jag för fort, då drar jag i bromsen och så ställer jag mig och så andas jag. Eller kramar ett träd eller något.
Ja, det är det vi kan krama nu.
Ja.
Vi ska prata lite mer om det lite senare. Men jag tänkte också så här, eftersom du har ju hållit på ett tag nu.
Mm.
Och för, alltså jag visste inte, jag visste ju liksom hela Alcazar-resan. Men jag visste inte riktigt så här, vad hände, när började allting? Och det är kanske många andra som inte heller har liksom fått med sig. För du kom ju från Nyköping.
Mm.
Och...
Du började redan där med sång och underhållning.
Ja, jag började väldigt tidigt med dans och sång och teater. Och jag har alltid varit nyfiken på allt och vill lära mig allting. Men det, på något sätt så blev det att teater, sång och musik var det som jag la mest energi på och som jag var passionerad för. Så att det var där det började.
Hur gammal var du då?
Jag började dansskola, jag var 3, en balettskola. Och sen sjung i kör och allt sånt där som man gjorde på den tiden. Det fanns kommunala musikskolor, vilket var fantastiskt. Och jag har alltid varit, jag har jobbat hårt. Du vet, jag har alltid varit ambitiös och haft någon strävan efter att jag vill veta mer, jag vill kunna mer. Jag vill inte bara dansa, jag vill sjunga, jag vill spela teater. Och det sitter kvar i mig fortfarande än idag, den här oändliga nyfikenheten på att lära mig nya saker. Och den vill jag ju aldrig bli av med.
Nej, och sen, men du spelade ju också fotboll.
Ja, ja, och volleyboll och badminton. Oj, allt. Jag var all over the place.
Du sprang även då.
Ja,
exakt. Anna Bromé och du, ni kommer ju från samma... Och jag har jobbat med Anna på Söndagsöppet för många år sedan.
Ja!
Ni började tillsammans, eller hur?
Anna Bromé och jag, vi träffades för första gången när vi var 8 år gamla. Och började spela fotboll tillsammans. Anna var superstark. Alla var livrädda för Anna. Och vi var extremt olika, men väldigt lika. Och har följt varandra med vårt gemensamt intresse för just teater och sång och musik. Jag älskar Anna.
Eftersom du och Anna då känner varandra så väl så ringde jag ju upp henne.
Va?
För att fråga lite om dig. Och då skickade hon över en liten hälsning.
Nej.
Hej Tessan, min kära huggsnok. Gud vad roligt att få vara med här på ett hörn med dig och Kristin, 2 favorittjejer. Alltså jag tänker på dig Tessan, att vi har känt varandra egentligen väldigt länge. Alltså det finns ingen som kan få mig full i skratt som du. Du är så sjukt musikaliskt. Redan i tonåren var ju du känd i hela Nyköping för att men hon kan ta stämmer på vad som helst, även om hon inte har hört låten. Med dig så finns liksom alltid leken där, det där härliga glittret i ögonen. Och sen finns ju också den här kloka, varma med det stora hjärtat bakom all den här humorn och fnisset. Ja, det är underbart att få ha känt dig i över... Men gud, vad blir det? Måste jag räkna? Ja, men det är ju minst 30-35 år. Vilken lyx! Kan man få en bättre vän?
Wow! Wow! Jag blir helt tårögd.
Men vad roligt när hon säger det här med stämmorna, att du kunde ta stämmor hur som helst. Då tittar du jätteförvånad på mig.
Ja, men va? Gjorde jag? Alltså, ja, men du vet, kände hela Nyköping på att ta stämmer. Minns inte jag ens att jag var sån redan då.
Exakt, att du hade den, alltså, den enorm musikalitet inom dig. Ja. Att det var inte bara det att du tyckte om att sjunga, utan det var ju också att du...
Jag måste ha haft någon uppenbarligen tidigt, att jag hade någon sorts strävan, ett dröm eller... Bara, jag vet ingen aning. Vad mäktigt ändå, Anna Bromé.
Ja.
Oh, wow.
Och det är någonting som när jag också har pratat med andra just om dig. Att du är väldigt bra på att ta in människor runt omkring. Är det någonting som du har haft med dig hemifrån? Eller har det bara alltid varit så? Du ser helt chockad ut.
Nej, men det är så fint. Alltså, med de här fina orden. För det är ju någonting som inte jag har tänkt på. Det sitter i mig. Och det är därför som jag bara tänker på din mamma. Jag känner igen mig så mycket i henne. Och det var ju, hon har varit en så stor inspiration för mig. För hon var just den här personen. Att det finns alltid plats i hennes ljus. Hon såg alltid de som stod längst bak. Och inte gapade högt, var starkast eller... Stod på borden och skrek. Hon såg de här kameramännen. Hon gjorde allt det där. Och det känner jag igen mig i också. Att jag sitter hellre och pratar med en kameraman. Och tar en bärs. Än att stå på festens bord själv. Och dricka skumpa i limelightet. Och där hade vi så mycket gemensamt, hon och jag.
Och det känner jag ju verkligen igen i dig. Och vi känner ju varandra också väldigt väl som vänner, ska vi säga också. Eftersom vi nu gör den här podden, så är det inte bara att jag intervjuar dig som artist, utan också du är ju en vän. Men det som också jag tycker jag känner igen er båda, både dig och mamma, det är ju framförallt, för nu handlar det om dig, och det är ju att du gör det utan någon ansträngning. För många gånger så kan det ju vara så att man, nu måste jag skärpa mig och anstränga mig och ta in allihopa och tänka på det. Du sitter och tittar på mig så här, va? Är jag? Ja, men ja. Det kanske jag är.
Ja.
Att det inte är någon, det är någonting som du är. Och med tanke på att det här är ju, alltså du var ju 15-20 års ålder när det här hände.
Mm.
Så är det ju någonting som du verkligen alltid har varit.
Ja, jag har nog fått det hemifrån också, att jag kommer från en hårt arbetande familj. Jag har fått jobba väldigt hårt. Mina föräldrar har också varit att, kanske lite väl ibland, du vet, du ska inte göra så för mycket, du ska inte vara för, alltså lite så. Så att jag blev lite, fick lite revolt i mig också, vilket jag tror var bra för mig. Att det blir så här, vadå inte kan? Eller varför ska jag inte få stå först i kön? Eller varför får jag inte vara yvig och mycket och stor? Så det har jag tagit med mig ända än idag. Idag så känner jag, om någon säger till mig så här, det där kommer du aldrig klara av. Watch me. det finns någon som sätter igång mig. Mm. Jag är väldigt lösningsorienterad. Och bara, vadå? Det finns alltid lösningar på problem. Din mamma sa också, vad var det hon sa? Det enda som inte går är nyfödda barn. Ja,
allting går utom nyfödda barn.
Just det. Och det är lite så min mentalitet också. Vadå? Det inte går. Det klart det går.
Och då måste det här varit en väldigt bra skola i det. Att börja så tidigt på scenen i Nyköping. Och där gjorde ni väldigt många olika saker. Det var inte bara så här musikal som man kanske tänker sig. Att du är, det var liksom komedi och lite åt det där. För du var väldigt komisk, vad jag förstått. Och du har väldigt mycket...
Jag är väldigt komisk. Nej, ja, men alltså, jag är skitrolig.
Men du har en bra humor. Alltså härlig humor. Ja, nu får väl Anna kliva in här igen då. För ska vi höra vad hon säger om komikern Tess.
Och vi lekte ju oavbrutet när vi var, vad var vi, 15, 16, någonting sånt där. När vi spelade vår första musikal på Nyköpings teater, Godspell. Och jag vet, vi hade en scen tillsammans där du hade några otroligt komiska glasögon och du pratade dialekt, jag tror du pratade tyska på utningen på något sätt som var väldigt rolig. Och jag lyckades aldrig på vad vi nu gjorde, 20 föreställningar, och hålla mig för garv,
ja, just
när
det.
Du kom in där med de där glasögonen. Utom en gång, för då hade du glömt dem i logen och jag hade hittat dem precis innan. Så att du flamsade runt där på scenen och försökte dölja att du inte hade några glasögon. Men då såg du plötsligt att jag hade dem på mig istället. Och då fick jag dig full i garv för en gångs skull. Men annars så har du alltid varit den som får skratten. Du är liksom en sån här naturlig komedien. Och det vore så himla roligt, tycker jag, att få se dig i en komisk roll. Antingen i musikal, eller i en fars, eller stand-up, eller vad som helst. Det skulle vi kunna ha som mål. När teatrarna öppnar igen, då har vi skrivit färdigt en pjäs eller någon komisk historia där som vi spelar ihop.
Ja!
Hur vore det?
Ja, men,
att göra någon komedi?
Det här är så kul, för att det är det som jag började med, just att jag älskar att spela så här fula tanter. Det var så jag började. Och blev så här spex och humor. Och gjorde de komiska rollerna på teaterskolorna. Och de här fula gubbarna eller gummorna. Och dialekter och skoj och spex. Det var där allting började. Och där var Anna och jag. Återigen fann vi varandra i det. För vi garvade åt samma grejer. Vi kunde bara spåna iväg på olika karaktärer och fantasin med henne var så elastisk och jag möttes i det på något sätt. Och än idag så garvar vi på samma saker och det känns som bara igår vi när man ses en gång ibland så där, så känns det bara att man kommer hem.
Och det är det som är så roligt, för den här bilden har vi ju inte riktigt av dig när man har sett dig på Alcazar eller tillsammans med Alcazar disco, och där du var fantastisk, men det är ju ingen, den komedi eller humorådran i dig finns ju inte där på samma sätt. Nej. Utan det är ju verkligen någonting som är så roligt att lyfta fram, att vilken otrolig mångsidighet du har. Och tror du att det har varit en del i att du har kommit dit du är, att du är så bred i din kunskap?
Ja, det tror jag. Jag tror att jag har haft väldigt nytta av lekfullheten i mig själv som har lett mig att livet går upp, livet går ner och det är svintungt och man får kämpa hårt. Men det finns alltid någonting man kan garva lite åt. Och jag har inte tagit mig själv på stort allvar. Jag har tagit mitt jobb på fullaste allvar bara så länge som jag har jobbat. Men inte mig själv. Man måste garva åt det. Och jag tror att det har hjälpt mig mycket. Att man lägger så mycket energi på den här prestigefyllda. Det kan jag göra, det kan jag inte göra. Och det är bra för mig eller inte. Noll sånt har jag haft. Utan det har bara varit min artistkarriär har bara varit 100% intuitiv. Och det tror jag har lett mig till olika saker. Och att det har blivit så mycket olika vägar att gå och möjligheter att se just på grund av det.
För där blir ju möjligheterna, när du har bredden så finns det ju flera möjligheter. Och du skriver ju en hel del texter och musik, och det vet vi ju inte så mycket om, för det sker ju liksom i det dolda. Mm. Började du också väldigt tidigt att skriva?
Jag har alltid skrivit, när jag var 10 så skrev jag väldigt mycket poesi och dikter och skrev dagböcker och tankar. Och min mamma senast igår skickade, du vet, massa långa texter om kärlek och citat som jag satt ihop till någon egen. Så ja, jag har skrivit mycket, mycket, mycket. Men det är först nu efter Alcazar som jag har börjat skriva egna låtar och skapa till andra och hitta att, men wow, det här är också ett ben jag kan stå på. Jag hade ingen aning om att jag kunde skriva musik, att jag kunde göra det här.
Och där öppnas ju dörrarna. Jag vet ju i alla fall att du har skrivit en låt när du var yngre.
Kissy, vad har du hittat för någonting?
Något som jag inte tror att folk känner till är ju också att Tessan är en stor kompositör. Alltså redan i 10-årsåldern så skrev hon detta episka stycke. La gondola, älskar jag. La gondola, tycker jag är bra. Där finns mat och dryck och musik och allt. Där finns mat och dryck och musik och allt. La gondola,
oh my god, jag dör!
Tycker jag är bra.
Wow,
what?
Men
vem hade du glömt bort?
Hur? Ja, men hur kan Anna komma ihåg alla de här sakerna? Jag förstår ingenting.
Men det där, berätta vad det handlar om. Kommer du ihåg vad det handlar om?
Ja, det handlar om en pizzeria. I Västervik. Så vi stannade på när jag var liten. Där jag är ju yngre, säkert 8-10 år. Där jag och min familj stannade till för att äta pizza. När vi var på väg till vårt landställe på somrarna. Och det var La Gondola, det var pizzerian. Och då, jag skrev såna massa olika små alster, men du vet, det är sånt man gör när man är 8-10 år.
Jag tycker det är underbart att skriva om en pizzeria i kombination med det du sa alldeles nyss, att du skriver så här romantiska texter och dikter. Att det var, redan där ser du ju bredden på
ja.
Vad du kunde göra.
Den här hjärnan, den är, ja, jag vet inte vad.
Och där någonstans var ju liksom din start med allt det här i Nyköping som hände. Allt från fotbollen till sången och allt tokerier som ni hade för er.
Ja.
Nej, vad blev första klivet liksom upp till storstan?
Det var mycket hände i mitt liv. När jag gjorde studenten så åkte jag direkt. Så jag kände att det blev för trångt i Nyköping. Jag åkte till USA, åkte skidor, skibam. Och där åkte jag ut för en bilolycka och var tvungen att komma hem till Sverige igen. Och där fick jag bli frisk.
Just det, för det var en ganska kraftig olycka. Ja, alltså allvarlig.
Det var det. Det var en svår bilolycka och det tog ganska lång tid för mig att bli stark igen. Det tog nästan ett år. Och under den perioden så växte jag väldigt mycket som människa, tror jag faktiskt. För då var jag 20 år och fattade att livet ska man inte skoja med.
Nej. Vad fick du för skador?
Jag bröt armarna, käken, slog ut tänder, skar upp. När plasten i bilen spräcks så blir det som glas. Det är plast då på den tiden. Det är ju länge sedan, det är kanske bättre nu. Och sen hade jag inget bilbälte så att jag blev uppskuren av den plasten. Och fick raka av med håret och fick, ja, jag förlorade väldigt mycket blod och var riktigt, riktigt illa ute. Men det jobbigaste var nog för min familj som fick samtalet från USA att ni får nog komma hit, vi vet inte hur länge hon klarar sig här. Och få ta sig från lilla Nyköping över och inte veta hur det stod till för mig. Och jag var ju alltid också även där så här, men jag är okej. Jag är okej, det här kommer bli bra. Jag har lite sargad, men hej, det här kommer jag fixa. Och det gjorde jag. Jag kommer ihåg det så starkt när min pappa klev in i mitt sjukhusrum. Och det var första gången som jag verkligen såg den här sårbara sidan av min pappa. När han bara lättnade ens tårar. När han la sig på min mage, det glömmer jag aldrig. Och sa, du är okej. Och jag var så här, men det är klart jag är okej. Så att det tog mig sen till att tänka faktiskt lite mer på att nej, livet är för kort. Vad vill jag göra? Och vad kan jag göra? För just då kunde jag ju liksom inte dansa och i den kapaciteten med min kropp som jag var van vid. Aktiv. Jag gick på kryckor, drog lång tid innan liksom allt var på sin plats igen. Och så jag var lite sargad. Och då så dampte ner en tidningsartikel om att du sökte sjungande servitriser i Stockholm. Och min kusin skickade den här till mig och sa, men det här är ju perfekt för dig. Du kan ju servera och du kan sjunga och du kan, ah, va? Och jag åkte upp på den här audition. Teatergatan 3, det var ett ställe som Hasse Wallman skulle starta. Teaterdirektören Hasse Wallman skulle öppna någonting. Jag kommer från lilla Nyköping och går upp och jag kliver in i det här stora, fantastiska då Atlantic. Historia, bilder och massa människor som stod och sjöng i skalor, de satt i split och de bara så världsvana, någon som jag känner igen och vad har jag sett, ja men jag har sett det på tv. Det var väldigt stort för mig som kommer från en liten stad att få uppleva det här och tror inte det var sant, och folk stod med nummerlappar. Och inte nog med det, så hade Hasse Wallman bjudit in alla sina kompisar som jury. Hela restaurangen var fullt. Siw Malmkvist, Carl Gustav Lindstedt, din mamma, alltså alla var där. Och där skulle vi då servera med nummerlapp på. Och så var det någon som sa, nästa! Ja, jag kom från Nyköping och frågade mig, vad ska du göra? Nej, jag vet inte. Va? Har du inte förberett något? Är du galen? Nej, jag kör på flyen, du vet. Jag ska improvisera. För jag var ju inne i min teatergrej där med Anna. Och bara tänkte, det här blir kanon. Jag gör något spexigt och kul. Och då gick jag upp och så gick jag på scen och så blev jag ju helt, det var typ när jag såg alla de här människorna, lilla jag från Nyköping, jag ville bara falla ner i en svart hål. Jag bara kallsvettades, jag kan inte fixa det här. Sen så snap out of it, så är jag där och bara, hej, jag kommer från Nyköping, jag heter Tessmarkel, bla bla bla. Var ska jag vara någonstans? Ja, jag är på en restaurang. Vem ska jag spela? Servitris, bra. På vilken dialekt? Det bara smällde till. Sen gjorde jag en skitdålig sketch. Super explosivt. Jag kommer inte ihåg någonting. Och alla satt som fågelholkar. Och bara, vad hände? Vad hände där? Vem är den här galna människan från Nyköping? Som bara gick in och bara gjorde någonting helt outrageous. Förmodligen så var de trötta på att höra the greatest love of all. Om och om igen. Så efter det så fick jag höra av Micke Gårdes Solfors som sen då är chef fortfarande för Wallmans nöjen idag. Och Hasse, att när du kom in, alltså man förstod ju ingenting. Det var ju bara galenskap. Alla tog sina pennor och bara, what the hell is happening here? Så jag fick jobbet sen när jag fick visa att jag sen kunde sjunga och dansa.
Så du var med liksom första ensammen på Wallmans?
Ja, och där träffade jag Andreas Lundstedt på
det
audition.
Det är så coolt.
Och the rest is history.
Ja, hur länge var du på Wallmansalonger?
Jag var där länge, jag var där 4 år. Vi var den kullen som inventerade alla besticken från Atlantic och vi putsade alla glas. Vi gjorde allting själv.
Och det tänker jag så här, för det kommer jag ihåg alltid, mamma pratade, nu kommer in på henne flera gånger, men att det är så viktigt att lära sig även det som händer bakom scenen för att förståelse för hela teamet.
Ja.
Vi klarar oss inte utan den som kokar kaffe eller allt det här, så att alla är lika viktiga.
Mm.
Är det en sån bra skola? Alltså den här tiden på Wallmans salonger, att få med sig just när man har turnerat och levt det livet som du har gjort.
Ja, oh ja. Man har lärt sig den hårda skolan. Och jag kan bli besviken på att det är folk som är så här, aha, Wallmans. Man ser ner på artister från Wallmans. Ibland har man varit, ja, men det är inte kredit nog, det är ditt med datten. Och man har ingen aning om att din musiker som står bakom dig och spelar gitarr, han är en av dem som har stått där och harvat på Wallmans. Alla de artisterna är verksamma idag överallt och har fått världens bästa skola där. Och jag är väldigt stolt över den tiden.
Och det är någonstans också en bra grej att ha med sig just för att vara hållbar i den här branschen, tror jag.
Yeah.
Att om man vill vara med länge, då är det viktigt att fatta hela upplägget och inte bara vara den som står på scenen.
Nej.
Utan det kan bli ganska ensamt på scenen, så det är inte bara det, utan men har du kollen runt omkring på hela teamet, så kan du alltid, är du aldrig ensam.
Exakt så, precis. Och det är som din mamma sa också, att, och som jag också har sagt alltid, du vet att det är ju ändå kameramannen som filmar mig på Melodifestivalen. Han vill man också vara kompis med. Men många tänker inte på det. Alltså kan jag entusiasmera alla som är i en produktion, så är det bara till min fördel. För jag vet att den kameramannen kommer göra den bästa vinkeln när jag kommer med kaffe till honom. Så att det är bara dumt att inte se beyond sitt eget ego. Det är bara dumt.
Precis, och just det att han verkligen gör sitt yttersta för att du ska se bra ut är också värt en kaffe.
Ja!
Att lite omtänksamhet i det.
Och det är inte svårt att vara snäll, vänlig och säga hej.
Exakt, och det var någon som sa till mig att man ska göra mycket av det som är gratis. Och vara snäll, det är gratis.
Ja, precis.
Och det är så enkelt.
Och det är så enkelt.
Men sen blev det ju Alcazar.
Mm.
Började Andreas först, eller hur blev det liksom, hur blev konstellationen från början när ni startade?
Konstellationen blev att jag och Andreas träffades där på audition, och det här är någonting som han också har berättat efteråt när vi fick jobbet. För jag var ju hemma i Nyköping och det var väldigt stort för mig att komma till storstan. Och när hon ringde där jag jobbade på restaurangen i lilla Nyköping där jag jobbade från Wallmans och sa hej. Jag heter Peter Björk, jag är koreograf för, det hette inte ens Wallmans salonger. Hasse Wallmans, där ställe här nu som vi ska öppna. Och jag fick ta luren och säga, så sa han att du är en av 10 som valt jobbet. Då trodde jag på riktigt inte på honom. Jag bara, nej men det kan inte vara sant. Ja, av alla dessa människor, det var ju hundratals människor. Varför valde de mig? Jag kunde inte begripa det. Så att jag tog inte in det. Sen så låtsades jag att jag ringde upp tillbaka till Peter Björk som var koreograf och säger, du, det är så himla mycket för mig just nu. Det är så mycket som jag har att göra. Det är så mycket föreställningar, du vet, det är så mycket nu. Jag vill bara kolla vilka dagar exakt som vi ska repa. Jag måste kila in det för att min agenda är liksom full. Ljög jag?
Var det för att du var rädd eller vad var det för
att
du
liksom inte... Nej, men jag kunde inte förstå. Det var så ett skämt, trodde jag. Va? Hur kan de välja mig?
Så du skämtade lite grann tillbaka?
Nej, det var jag ville bara ha ett svar.
Ah.
Och bekräfta att han säger, ja, du repar där och då de datumna. Ja, bra.
Då fattar jag att det var sant.
Och så lade jag på luren och bara, yes, det var sant, det är inget skämt. Det här är på riktigt. Det var ett stort kliv. Och där och då träffade jag Andreas Lundstedt. När vi gick från den här audition har Andreas berättat för mig att jag... Och han började prata och vi klickade direkt. Men var den fantastiska, snygga, talangfulla killen? Det har jag sagt till honom. Det har han berättat. Och han bara, jaha, du är så säker på att du ska få det här jobbet. Jag fattar inte varför du sa så. Hur kan du veta att vi ses igen? Alltså, alla de tankarna gick i honom. Vem var den där tjejen från Nyköping som bara var så säker på att du och jag kommer ses igen? What's that all about?
Och ändå trodde du inte på att du fick jobbet?
Nej!
Alltså det är ju helt underbart.
Helt sjukt, så jag vet inte varför det blev så. Men och från den dagen så var jag och Andreas oskiljaktiga.
Ni fann varandra då också i diskon kanske? Var det så det blev?
Ja, vi fann varandra där på Valmans och har varit som syskon sen den tiden. Alltså sen den tiden verkligen. Det är klart att vi har bråkat och vi har gnisslat och inte varit som går på rosor hela tiden. Men vi har levt tillsammans nu i 30 år typ.
Mm. Men för det är ju där ni har gjort en enorm resa då med hela Alcazar. Jag tänkte, eftersom du pratar så mycket om Andreas så vill han säga någonting till dig.
Nej, bror!
Ja, det är så mycket jag vill säga, men jag ska försöka göra det kort. 1991 så träffades vi för första gången, Tessan. Det var en audition och du hade på dig blå snickarbyxor och en vit t-shirt. Jag glömmer det aldrig. När audition var över så kom Tessan fram till mig och sa, vi ses Polan. Och jag tänkte, okej. Det var audition för Valmans salonger och vi fick båda jobbet. Sen att dess har vi varit vänner och arbetskollegor. Allra mest i diskogruppen Alcazar i 20 år. I 30 år, Tessan, har vi varit vänner. I 30 år, det är mer än halva våra liv. Det är helt galet. Jag älskar det och jag älskar dig. Och när det kommer till Tessan som arbetskollega så vill jag beskriva henne med 4 ord. Arbetshäst, professionell, rolig, disträ. Vi har haft så jäkla kul tillsammans. Det har varit en ynnest att få dela så mycket med dig. Sorg, skratt, kärlek. Det är otroligt. Du har ett sånt stort öppet hjärta och du inspirerar mig mer än vad jag tror att du förstår. Jag är så fantastiskt stolt över att vara din vän. Och du kommer knäcka i Mello. Jag saknar dig. Jag älskar dig. Jag ska äta upp dig när vi träffas. Puss.
Åh. Andreas som är i Grekland hälsar ju så mycket.
Oh.
Och det har verkligen varit en lång vänskap och kollegor.
Mm.
För Alcazar, alltså ni var ju så stora så det var ju helt sjukt.
Mm.
Alltså ni var ju runt i världen.
Oh.
Vad är det du tänker när du tänker tillbaka på tiden med Alcazar? Vad är det som du bär med dig mest?
Jag har så ofantligt mycket goda minnen och upplevelser från Alcazar. Och det är därför som det har tagit så lång tid för mig att på något sätt komma tillbaka. För det har varit så knäckande mycket som har hänt under 20 år av mitt liv. Jag kan inte bara smälta det knappt på en... Jag kan inte gå vidare. Alltså nu kan jag det. Men jag var tvungen att landa i en väldigt lång utandning. Sen den dagen då vi sa eller bestämde att nej, nu måste jag stänga den här dörren. För att det är så mycket som har hänt. Det är så mycket känslor. Det är så mycket människor. Så att det är svårt att ta in vad vi har varit med om. Och hur mycket fans som vi har mött. Och hur mycket musik vi har släppt. Hur mycket guldskivor jag har hemma. Och du vet... Från barn som har fötts och till nya medlemmar. Från bråk till att förlåta. Till att förlåta sig själv för att man inte. Och ba, ba, ba. Det är så mycket. Och jag vet inte vad jag skulle göra om jag fick veta att Andreas inte skulle finnas i mitt liv. Det finns ingenting som är värt mer än vår vänskap. Och när vi startade Alcazar så satt vi på vår favoritkrog. Och så skrev vi ett kontrakt på en liten papperspåse som brödet låg i. Och så sa vi, ingenting. Vad som ens kommer hända med Alcazar. Hur bra det kommer gå. Vår karriär får aldrig stå emellan våran vänskap. Och när det händer, då lägger vi ner. Och det gjorde vi liksom en tummis på. Och det här för mig har suttit så hårt. För så blev det ju. Alltså vänskapen med Andreas kommer att vara för evigt. Han är min bror, han är mitt blod. Jag älskar honom så sjukt mycket. Och det är en fantastisk inne som Andreas säger att ha någon att dela livet med på det sättet. När vägarna korsas och sen går vi ifrån varandra. Vi vet att det finns alltid. Vi finns alltid där.
Och sen också jag tänker att när ni har upplevt så mycket. Man sett liksom, som också utomlands som inte vi i Sverige riktigt har fattat kanske.
Mm.
Alltså när man ser den här enorma publiken som bara står och jublar när ni står där uppe. Att du kan berätta för mig, jag fattar att det är häftigt. Men att du kan dela den fortfarande med Andreas som var där.
Ja! Och alltså, i alla eror av Alcazar. Från dag ett. Allt som Alcazar har gjort, allt som jag andats sedan dagen ett, har vi varit med om. Mm. Han och jag. Det och det är någonting enastående nu när vi liksom, jag sitter och jag kan smälta in och jag känner i hjärtat att det är otroligt.
För det var ju ändå du som tog beslutet sen att det räckte. Liksom. Ja, du var klar. Och du pratade tidigare om att det här intuitiva, att du alltid har gått på det.
Mm.
Och vad var det du kände när du sa, nej men nu behöver jag gå vidare?
Ja, det var att Alcazar skulle fira 20 år. Vi skulle, och det var så här, ja 20 år, då ska vi slå på stort. Och då kände jag nog ganska så tydligt i mitt hjärta. Återigen där var så här, vänta nu, stopp. 20 år. Har det gått så lång tid? 20 år med Alcazar. Det är nästan mitt hela vuxna liv. Och då började mitt hjärta och min själ. Är det här det jag vill göra nu? Ska jag göra det här 10 år till? För att jag tjänar pengar, för att jag känner mig trygg i det, för att jag har hittat ett yrke, ska jag vara tacksam för det jag har och fortsätta, eller ska jag lyssna på mitt hjärta och kasta mig ut och se var jag landar? Det är ju det som är livet, fast jag inte vet. Och få lämna när den här discobollen lyser som starkast. Men jag var rädd, såklart. Jag var rädd att säga till mina kollegor att jag var färdig. Jag var rädd för att jag inte visste varför. Jag hade bara en intuitiv känsla i mitt hjärta. Så när Lina Andreas frågade, men varför? Så var mitt svar, jag vet inte. Jag vet inte. Men jag måste gå vidare nu. Och det är nog därför som det har tagit så lång tid för mig. Just med den här utandningen. Folk har kommit fram till mig, när ska du vara med i Melody? Vad ska du göra? Vad gör du nu för tiden? Da-da-da-da-da. Och de andra gör ju det och de andra, ja fast jag gör det här. Och här måste jag vara en stund. Och där har jag suttit och andats och varit rädd.
Jag tycker det är så otroligt inspirerande det du gör och också som jag tror att du kan inspirera andra. Att det fanns ju som du säger en trygghet i Alcazar, du hade en trygg inkomst, du tjänade pengar. Och ni hade jävligt roligt.
Ja, jag älskar dem, Lina Andreas och allt kul vi hade. Det var inte det.
Nej,
det var
bara... Men att våga då känna sig att nej, men jag vill faktiskt testa någonting annat. Att där våga ta det steget. För det är så lätt också när osäkerheten kommer lite grann. Så här, vad vill jag? Så är det så här, men jag lyssnar på andra.
Ja.
Så här, ja, men jo, men vi kanske kör ett tag till. Eller nej, men det här funkar ju inte. Jag har ju barn och jag ska försörja. Jag kanske... Att faktiskt våga lyssna. Vad är det jag vill? Och när, även om du inte vet vad du vill så stannar du i utandningen. Och jag tycker att det är så coolt för att ge dig chans att göra andra saker också.
Mm.
Var det inte, och du säger att du var rädd. Mm. Hur länge varade den här rädslan i att, vad fan händer nu?
Ja, det är en syra som sa till mig som hon hade läst. Att kartan finns inte i boxen, den finns liksom utanför boxen till och med. Man måste liksom ut och hitta. Där ute kommer kartan komma. Men det är den här vidriga ovissheten som man aldrig känner sig speciellt bekväm i. Jag beskriver mig, alltså beskrev som en känsla av ett fritt fall. Av att, vad har jag gjort? Vad har jag ställt till med? De andra kanske vill fortsätta. Alltså, det var så mycket tankar. Skuld, det var fasen, jag borde ju vara tacksam över det här. Jag måste ju, och alla fans där ute då, vad ska de göra? De kommer bli besvikna på mig när inte Alcazar finns. Och varför ska ni lägga av och vems fel är det? Och du vet, man börjar tänka så. Men på något sätt så tänker jag att jag hoppade ut ur det här stupet och hade tilliten. Försökte hitta tilliten till att jag kommer landa till slut. Jag kommer landa i någonting bra. Och jag kommer inte göra någon besviken. Jag kommer inte göra mig själv besviken heller. Om jag bara har tilliten till att allting kommer att lösa sig. Så jag var rädd en bra stund. Fast jag är rädd ganska ofta för de beslut som jag tar i mitt liv. Jag är ofta, när man är intuitiv så gör man saker som kan vara väldigt läskiga.
Mm.
Men man känner livet i sig ändå när man gör det. Fast ovissheten är obehaglig. Men sen när man kommer till andra sidan och får sätta den här flaggan och tänka, good for you! You made it! Det tog dig igenom det. Och titta vad du har blivit stark och vad du har vuxit genom det här. Fast det är inte kul när man gör det.
Nej, men och det är någonstans det som jag tänkte man kommer in då på förändringen. Därför att jag var ju och såg, det var väl er sista föreställning då, nyårsafton 2018, på Cirkus. En helt magisk kväll.
Mm, jag är så glad att ni var där.
Ja, det var så fantastiskt. Och när man tittar på den dagen och till idag så har det varit en hel del förändringar i ditt liv. Alltså du har ju börjat med radion också, som du kanske i och kanske hållit på med lite grann tidigare också. Men du har flyttat, jag vet inte hur många gånger du har flyttat.
Alltså, för riktigt. Det är helt sjukt.
Och sen så men också med barnen, du har och relationer. Det har skett väldigt mycket under den här tiden som du verkar ha, och utmaningar kan man väl säga att det också har varit.
Mm.
När du möter en utmaning som är jobbig, är du rädd för smärtan?
Nej.
Om det gör ont.
Jag tror på att vi människor är så snabba på att fly från det som skaver. Och har man det jobbigt i sin relation. Uff, nu måste jag gå. Jag drar. Hej då. Ah, vi skiljer oss. Hej då. Tack, hej. Ja, det var done that. Next. Men jag är inte rädd för att gå in där det skaver. För jag vet att det är det jag behöver kolla på. Och det är det som får mig att bli starkare om jag vågar vara och acceptera att det gör ont en stund nu, och så får det vara. Och det behöver inte få sättas plåster på och låtsas som det inte har hänt, utan det kanske behöver verkas ut så att allting runt omkring kan få på ett naturligt organiskt sätt få lösa sig själv. Jag behöver inte vara där och hoppa in och fixa åt någon. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att ge smärta, sorg, det som skaver i relationer, få ge det tid och acceptans.
Ja, för du lägger ju inte heller locket på, för vissa säger då att de flyr och nu är det klart, eller så lägger man locket på och låtsas att det är bra.
Mm.
Jo, men det här går så bra så. Det är inga problem. Men du lyfter ju på alla de här locken också.
Ja, jag lyfter på alla. Lyfter på det. Och det luktar illa ibland och det är liksom, ja, titta höjs hoppsan så. Där får vi kolla en stund. Och det där såg inte kul ut. Det får vi kolla i. Så jag kan putta den åt sidan sen. Så går vi vidare.
Och i all den här energin som du har så är det ju där någonstans jag också ser det här lugnet i dig. Att du ändå i de här förändringarna, att du ser att förändringar är ju för att göra någonting bättre.
Mm.
Jag brukar säga att jag tar hellre en kortsiktig smärta än en långsiktig verk. Och någonstans så är det ju precis det, att våga möta det. För det gör ju ont, vad fan, det gör ju ont oavsett.
Ja.
Alltså, men jag vill inte ha långverk.
Nej.
Då tar jag hellre liksom det som händer nu och så får vi gå igenom det.
Ja.
För att ta oss vidare.
Ja.
Och nu när du har liksom, jag tycker bara det är imponerande att du har flyttat så många gånger. Att du orkar och rensa, du måste ju ha rensat ditt hem flera gånger.
Mm.
Ni kan inte samla på så mycket saker.
Nej.
Du är inte den som samlar, inte ens där samlar du på dig grejer.
Nej.
Du rensar ut.
Yep.
Att ha de här olika förändringarna som sker samtidigt.
Ja.
Hur får du ihop det?
Ja, för det första går jag i terapi. Check på den. Och får någon form av stabilitet när jag börjar liksom fladdra iväg. Eller börjar bli osäker på mig själv. Och tappa mitt eget roder och min kraft. När man inte står i sin egen kraft och inte har fötterna på jorden och börjar svaja, så måste man ha någon där som bara, wop, 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 var var vi någonstans? Var är din väg? Var är du på väg? Och vem är du? Och vad vill du uträtta? Och what is your purpose? Så det är en väldigt väsentlig grej i mitt liv. Jag tror på en balans med kropp och själ. Tränar jag inte mitt sinne, tränar jag inte min själ, så kan det heller inte bli en balans. Jag kan gå till gymmet och lyfta skrot, kanon. Men det måste vara balansen som är allt. Och det är inte för inte som man gillar yoga och meditation. Att där hittar jag min balans. Och man kan komma in i det här. Ah, där var den. Ah, där är jag. Om man sätter på sig glasögon och ser klarare på något sätt. När man är där. Så att, jag vet inte allt för jag skulle komma med det. Men,
nej, men just att du hittar ju balansen, precis som att man, du också har den fysiska och aktiva delen, så balanserar ju det, den yogan, och att man har, att man hittar sitt fokus.
Ja.
Och det är ju många saker som du har bollar i luften. Och sen också så här, att vara då mamma i där det också finns en liknelse med min mamma, att du har ju varit liksom ensam med barnen, pappan bor utomlands, så du har ju varit ensam mycket med barnen i tonåren. Men och också så här, att plocka de när de är i en viss situation, och det är ju Minja och Neo, världens underbara sångar, höll jag säga. Minja är också underbara, de är världens underbaraste i mitt liv såklart, men fantastiska barn. Och där du till exempel märker att Minja, det är någonting som vi behöver hjälpa henne med.
Minja.
Och det här har vi pratat med Minja om, så ja. Att hon är okej med det.
Vi pratar med Minja om det. Minja, ja just det, precis, man måste ju ha var vaksam med balans även på alla håll och kanter. Och alla har sina krig och sina issues att kämpa med. Kan man också ha i åtanke när man är sur och otrevlig mot någon som man träffar på gatan, att den personen kanske inte heller har det sin. Du har ingen aning om vad den människan har mött tidigare på morgonen. Så var snäll. Likadant var det med jag och Minja. Jag kände bara, fasen, det är någonting här. Och vi gjorde en utredning och så visade sig att Minja har ADHD. Men gud vad skönt. Vad bra. Nej men titta, här lyfter vi på ett lock.
Och vad kände Minja?
Åh, en lättnad. Och nu kan vi prata istället för att jag lägger massa energi på gnäll, sitt still, ät upp maten. All den här energin som jag har lagt, som jag inte har begripit. Jag har inte begripit vad det är. Tills jag pratar med dig bland annat. Och att jag insåg att vänta. Aha! Och det är så, det har gjort under för vår relation. Och det är jobbigt nog att vara i tonåren. Ska man då ha en tjatande mamma som håller på och bjäbbar på att man sitter still och gör inte det? Och, alltså va? Nej!
Och få förståelse för hur man fungerar.
Ja!
Att det är inte fel på mig, det är bara att så här är min personlighet och jag fungerar på det här sättet.
Ja!
Det är det jag tycker är så fint. För det är många som är rädda som föräldrar. Eller så här, inte rädda, men inte alla som vill göra utredningar om det, vad det innebär. Och ska de få en stämpel och så vidare. Och jag tror aldrig jag faktiskt har hört någon som inte har blivit lättad över att få ett svar.
Mm.
För vi är ju alla människor olika. Och se styrkan i våra olikheter istället för att vi ska stå och stånga. Så tror jag att vi kan prata med varandra på samma sätt. Så är det så fint att säga att okej, du kanske är lite den personligheten. Och du åt det hållet. Vad mycket energi man sparar på det.
Så mycket. Och hur mycket man lär sig om varandra.
Ja, och så fint att Minja som känner sig lättad över att förstå. Liksom, det blir inga konstigheter längre.
Nej.
Det är till, som du säger, det är tillräckligt mycket konstigheter i jag var tonåring.
Ja.
Så att säga, liksom.
Man kämpar nog ändå.
Precis.
Så det var faktiskt det är också en väldigt stor... Alltså, ja, det är en stor kastrull i mitt liv som jag känner att, vad härligt.
Ni är också väldigt musikaliska, även barnen.
Mm.
Ni är ju inne på musikaliteten och går musiklinje på skolan.
Mm.
Hur låter det här hos er på... eftermiddagarna?
Nej, men det är ju... Neo sitter i sin studio och övar gitarr. Mycket, mycket. Han övar mycket. Minja sitter på sitt rum och spelar piano och sjunger, lyssnar på musik. Så det är mycket musik.
Vad säger de om att du ska vara med i Mellon då?
Ja, men de har ju varit med också sedan dag ett. Mina barn är väldigt delaktiga i allt det vi gör. Alltså de har varit och lyssnat i studion, de har varit med och valt, alltså verkligen hands on, vad tycker ni? Och för att jag tycker att när man är så pass stor, det vet ju du också, att få känna sig delaktig så att man inte känner så här, nu går hon iväg på jobbet och vi har ingen aning om vad hon pysslar med först den 27 februari då hon plötsligt står på scenen. Det är ju det som är liksom köttet på allting, att Minja och Neo får känna sig, just det var ju den där gången hon stod och repade på den där tonen i vardagsrummet, titta vad bra det går nu, eller och få berätta om hur vi har kämpat och berätta, det här är ingen enkel resa, men vi gör det tillsammans. Det innebär att du får laga maten ikväll, Neo, för jag hinner inte hem, för jag måste vara i studion. Minja, kan du hjälpa mig med det? Ja, vi är team och vi får hjälpas åt.
Och vilken gåva tycker jag att ge det till dina barn att förstå arbetet bakom. Mm. Återigen det här att lära sig liksom, för att stå på den här scenen så krävs det sjukt mycket jobb och extremt fokuserad och att man är delaktig och att alla är med. Ja. Och att de får det med sig som ändå har musikens intresse också. Så det är ju en fantastisk gåva. Den är jag ju så tacksam över med mamma. Att man har hängt med i turnébussar och burit högtalare. Och jag jobbade som påkläderska när jag var liten med mamma. Jag fick till och med betalt. Och då fick jag betala skatt och sociala avgifter. Skatten var typ 3 pussar och 2 kramar och sociala. Det var liksom, för att man måste förstå att det är ge och ta. Och att få det är ju som gåva. Så det är ju fantastiskt fint att höra att de är med. Och det har de ju varit väldigt ofta, vad jag förstod också när jag pratade med Andreas, att alltid liksom, barnen har alltid varit en del av resan. Men nu är det ju Mello snart, och hur känner du inför det då?
Nu känns det supernice. Men jag har behövt den här tiden, känner jag. Jag började skriva musik efter Alcazar och skrev till andra artister. Och där träffade jag Tony som ringde upp mig och sa, du, jag har ett skal på en låt, vad sägs? Kommer du till studion så kan vi bara sätta oss och göra någonting. Absolut. Jag åkte dit och så satt vi oss och började spela, eller vet jag, skriva. Och sen var det en jobbig period i mitt liv. Det var corona, allting, som tuff period som vi alla har. Och sen så kom jag tillbaka till studion och sa, nej, nu ändrar vi den här refrängen. Bort med den. Nu är det här som gäller. Nu ska vi ha ett gott liv. Good life. Och vi ska vara glada och vi ska fira. Det finns alltid saker att fira i livet. Stora som små. Vi måste ha en låt som ger oss hopp nu. Vi kan inte hålla på att deppa ihop. Det finns ett bra liv här, nu och sen. Det är bara vårt sätt att se på det. Och nu har vi ju alla blivit tvingade till att verkligen fått se att det här är vad jag behöver ha i mitt liv. Jag behöver inte ha 20 olika bekanta, eller jag behöver inte ha alla de här festerna. Allt det lilla har blivit så vackert för oss att se. Och sen har vi fått betala ett högt pris såklart. Men om vi kan välja att se det positiva som vi har fått utav det här, nämligen att stanna upp. Och vad som har kommit i den här stillheten till oss är ju förbannat vackert ändå.
Ja, det är ju det. Och det är med sagt med all respekt för det som har varit tufft. Ja. Men jag tror någonstans också det här att om vi fastnar i det som är tungt så blir vi ju inte bättre människor. För vi kan ju inte påverka det mer än att vi sköter oss och håller restriktioner och så vidare. Som är jätteviktigt. Men att om man kan välja att se de små sakerna i livet som faktiskt ger någonting, så kommer vi ta oss starka ur det.
Yeah.
Och behålla ett humör som håller oss uppe. Mm. Istället för att gå runt och hela tiden vara rädd. Vara arg på andra. Varför händer det här oss? Och så här, det gör ju inte oss till bättre människor. Och gör ju inte heller att vi tar oss igenom perioden. Och det tycker jag är så fint att du lyfter. Att faktiskt ta vara på den här tiden på ett annat sätt. För vi har inget val.
Nej.
Och då kan vi försöka göra någonting bra utav det. Med respekt för allting annat som sker. Såklart.
Såklart. Och det är en bransch. Min bransch har ju liksom går upp på knäna. Och det är ju... Oh, folk har ju dött. Vi har förlorat så mycket. Vi har uppoffrat. Vi har offrat. Och vi har kämpat. Och nu är det dags. Att vi försöker få lite hopp igen.
Och du har varit med 15 gånger totalt.
Jag brukar aldrig googla mig själv, men jag gjorde det för skojs skull. För att se hur många gånger, för någon frågade, hur många gånger har du varit med Mello? Jag bara, jag har ingen aning. Och då kollade jag igenom allting. Och det var, återigen, jag har jobbat bakom kameran, koreografi och gjort nummer till andra. Och köra bakom Andreas. Så då landade det på typ 15 eller 16 gånger.
Du är ganska ruttad.
Ja.
Så hur känns det att kliva in i Mello-cirkusen igen?
Jag känner mig så redo. Och... det har aldrig funnits, det är det som är så mäktigt med livet tycker jag, för att jag hade ingen strategi att jag sa, nu ska jag sätta mig och skriva en låt som sen ska vara med i Melodifestivalen, som sen så, det finns noll strategi, utan det här har bara varit en intuitiv grej, så när jag sitter i studion och så bara, nej men här låten, fan, nice vibe, vem ska köra den? Och så bara, men det ska ju jag göra, allt det här är jag. Att det tog så lång tid att man, you don't break down, you break through, som jag brukar säga. Man bryter igenom. Och man måste våga dra upp med rötterna för att hitta och få växa på en annan plats. Men det är ju smärtsamt när man gör det. Men när man får ett kvitto på det idag, att det som jag har fått från det här har blivit mitt. Jag har skapat det här. Tillsammans med Palle, Tony och de som... Vi har skapat ett nummer. Oavsett hur det går i Melodifestivalen så har jag vunnit den tävlingen. För jag tog den resan och jag vågade. Så för mig har jag liksom vunnit bara att få ge den här 3 minuter. När jag stod på den här scenen ska jag känna varenda cell i min kropp att jag vill dela den glädjen med alla där ute i rutorna.
Alltså som jag längtar.
Ja, jag med!
Det ska bli så fantastiskt. Det är 27 februari.
Mm.
Vet du vilket startnummer du har?
Jag börjar.
Ah, ja, vad roligt.
Så jag får öppna 4:e deltävlingen.
Ah, shit, vad coolt.
Mm.
Det ska bli så fantastiskt härligt att följa hela Melodifestival-cirkusen som är. Och sen såklart att få se den här... Och höra den här låten.
Mm.
Och jag vet ju hur mycket du har jobbat med det här numret. Så det ska bli så sjukt spännande att se.
Ja, jag är så verkligen pepp att få dela det.
Ja, vi ska heja på dig. Lite grann bara innan vi slutar. Vad är du nyfiken på?
Jag är ju nyfiken på människor. Och på alla människors kapacitet till att bli bättre på alla olika möjliga plan. Om man inte står i vägen för sig själv. För den största fienden som man har är ofta den här tanken man har. Det där kan inte jag. Nej, jag vågar inte. Eller kan jag verkligen? Ja, det kan du. Du kan göra allt och mer än vad du någonsin tror. Och låt ingen liksom säga till dig att du inte kan. Eller att du inte är bra nog. Eller... Nej.
Och där, nu kommer vi tillbaka igen till en liknelse med mamma, men ni är väldigt lika, du och hon, som personer. Och det här var någonting jag pratade med Andreas om, som inte han sa i klippet. Men vi pratade om att han sa att jag tycker det är så underbart att prata med Tess. Vi kan sitta ett helt gäng och prata, och alla pratar oavbrutet i mun på varandra hela tiden. Och Tess sitter liksom bara och tittar och lyssnar, och man känner att hon lyssnar verkligen på vad jag säger. Men hon fightas inte om att säga något. Och sen när alla har babblat klart, så är hon helt cool, lugn, och så säger hon en sak och alla bara, ja, det var så det var. Nej, men du låter liksom människor komma till tals, och att du ser människor även om det är en väldigt kort stund. Ligger det i den nyfikenheten som du har på människor? Även om det är så här en minut, så blir man sedd av dig.
Ja, plus att jag inte orkar lägga energi på babbel.
Alltså,
jag orkar inte höra. Nej, men verkligen. Alltså, livet är för kort att försöka göra sin röst skön när man pratar om skitsaker. Mm. Jag älskar att lyssna och iaktta och förstå och lära känna. Men jag har heller inte plats för någonting som inte ger mig någonting. Känner jag att en person som jag sitter bredvid, eller som att det bara, aha, det blir stopp där.
Mm.
Varför ska jag lägga energi på det? Istället är det väl bättre att jag vänder mig om och ser personen där, som finns där och som är intresserad. Och det här är så sjukt i våran bransch också, att varför frågar man, varför är allting så prestationsbaserat? Vad gör du nu för tiden? Who the fuck cares? Mm. Hur mår du?
Mm.
Jag vill prata med de människorna som frågar hur jag mår. Inte vad jag gör eller vad jag har presterat eller hur framgångsrik jag varit. Där ligger min nyfikenhet, i de människorna.
Och det är där vi kan ge varandra och bygga självkänslan som är för den man är. Självförtroende är ju det vi presterar, enligt mig då. Alltså presterar du, så är det ju självförtroendet du bygger, om man säger vad duktig du är och allt det där. Men när man ser människor för den de är och lyfter människor i det, så hjälper man dem också med självkänslan. Och den är nästan svårare för många, för det är mycket lättare att se en prestation än att liksom hitta formuleringen. Och det är ett konstigt att det ska vara så. Men att just se människor för den de är och hur de mår. Det är ju en väldigt liknelse då med också som med mamma, som jag sa. Och då tänkte jag just på när vi kom in det här med liksom, som mamma, som du är och som jag inspireras väldigt mycket av. Hur skulle du själv beskriva dig som mamma?
Ja, jag skriver på där, Andreas, jag är väldigt disträ. Jag är personen som har glömmer bort utvecklingssamtal, som aldrig har packat en gympa på sig tid, köper sushi på väg ut till Massex utflykterna. Men jag är väldigt snäll och jag finns alltid där för mina barn, no matter fucking what. Så tar jag mig var som helst ifall någon är i knipa. Men jag tror att Sarah Dawn Finer sa en så himla bra grej när hennes dotter Annie föddes och vi pratade om det här med curlingföräldrar. Och så frågade jag så här, är du en curlingförälder? Nej, det tror jag verkligen inte att jag hade på klara sig rätt bra själva. Och så sa Sarah så himla bra grej. Hon sa, nej men vet du, du kanske är en bowlingförälder. Va? Och då var det så att hon går på idén att, ja men tänk dig va, bowlingklot, barnet är bowlingklot. Man kastar iväg, man skickar iväg bowlingklot, man åker ner i rännan, det sket sig, man fuckar upp igen, boom, man får testa, till slut blir det strike, en kägla ner, bra, upp igen, tills en dag så blir det strike. Så då sa vi att vi är hellre bowlingmorsor.
Ja, den är ju underbar, den ska jag verkligen ta med mig. Jag tänkte att du skulle föra vad dina barn säger om dig som mamma.
Va?
Och jag pratade med Minja och så sa jag om hon och Neo kunde beskriva dig som mamma. Och jag sa det att är hon jobbig så får du jättegärna säga det också. Liksom. Men det lyckades de inte med att komma på någonting faktiskt. Utan det ska vi höra här.
Ja, man kan lättast beskriva vår mamma som en supermamma. Eller
mm-hmm.
Det är lite, eller det är verkligen allt för att försörja oss och se till så att vi mår bra, så att vi har allt vi behöver. Och ja, det är villkorslös kärlek.
Hon har alltid fullsmäckat i sitt schema. Hon ska dit, hon ska säga så 24/7. Men hon älskar oss alltid och hon har alltid plats att bry sig om oss, att älska oss, att supporta oss i allt vi gör. Och det är något som vi verkligen är tacksamma över, att hon alltid finns där. Men ja, ibland så kan det, alltså jag har inget problem med det, men mamma, ibland det funkar inte att ha en lugn timme utan att mamma ska stirra lite överallt. Hon är väldigt stirrig av sig, eller hur?
Ja.
Hon ska alltid knacka på dörren och det ska skramlas utomhus. Hon ska alltid be om saker. Men det är klart. Fan, klipp ut det där. Jag vet inte vad jag ska säga. Fan.
Varför måste du säga något nej?
Men de sa att jag skulle säga jobbiga, eller nackdelar också.
Ja.
Vad ska jag säga? Hon är obeskrivlig. Hon är obeskrivlig mamma. Vi älskar henne så mycket. Vi skulle inte kunna bett om någonting bättre.
Tack mamma.
Tack mamma för att du finns, som hon brukar säga. Vi älskar dig mamma som lyssnar på det här. Och du är kunglig. Kungen i djungeln.
Oh wow. Men gud vad härligt.
Det är så gulligt. Och när jag sa så här, du behöver inte säga liksom, om du har någonting som är jobbigt. Hon bara, men jag måste sitta på någonting negativt. Och hon hittade, alltså det var inte, det är så gulligt att hon verkligen försöker. Men hon kommer liksom inte på någonting som är jobbigt. Utan det är bara kärlek.
Åh, wow, vad fint.
Älskar det du.
Ja, tack.
Och tack för att du har kommit hit och delat med dig av alla dina erfarenheter och dina kloka ord. Och att du liksom bara reser dig. Och jag tycker det var så jävla fint när du sa, jag har en lång utandning efter Alcazar. Att man ibland tar sig den tiden. Du är fantastisk, Tess. Och vi kommer att heja på dig. Stort tack för att du kom hit. Nu ska vi fika.
Ja, jag har ätit upp allting.
Nu ska du få lite kaffe. Vi ska sluta med en låt som du gillar.
Ja!
Ja. Vilken låt har du valt?
Jag har valt Kirk Franklin och Smile. När jag känner mig nere och när jag känner att det är grova himmel och bara molnigt och jag känner bara nej, nu är det tufft. Då sätter jag på den låten och då blir jag upp lite glad. Jag hittar en glad energi i den låten.
Då går vi ut med den.
Ja, hoppas du också gör det som visst.
Ja, vad härligt. Tack snälla och lycka till. Herregud, Kristin. Wow. Men gud vad du har fixat. Jag är helt såhär blown away. Jag hade ingen aning. I didn't see that one coming. Alltså Anna, Andreas.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.